Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Podplay.
Live från Studio 1 i Stockholm, Studio 2 i Malmö och Del Hombre Blancos tapasbar i Madrid. Vi ger er det Daily Messiah, ditt nyhetsflöde. Med mig, Messiah Hallberg.
Clara Doktorow.
John Vlandel Lambrell.
Direkt från Del Hombre Blancos tapasbar i Madrid. Gud vad du verkar leva ett härligt liv där, John. Jag förstår inte ens att du orkar upp till de här tidiga poddinspelningarna.
Ja, men det är snart sesta.
Går du direkt från krogmiljön till det här?
Ja, via en siesta.
Gå gärna in och följ John på Instagram. Det är så spännande att se hans de här nattliga äventyren du är ute på. Det är så spännande också för mig som är något år äldre så där, och det känns så länge sedan man själv levde det där vilda livet, det där barhoppandet, det där. Är det där ungdomliga som du håller på med?
Men det där, alltså det är så, det har ingenting med ungdomlighet att göra. Att gå på, alltså barhoppa kan man göra hela livet. Vem har bestämt att man kan bara göra det som ung?
Det här är nästan festivallivet som du lever. Liksom. Det är en, det är...
Men Saja, du lever ju väldigt ålderdomligt ändå. Du lever ju mest ålderdomligt av oss tre i alla fall.
Ja, verkligen, verkligen. Och då såg jag en bild där som du la ut någon av nätterna här i Madrid. Och du gillar ju tagga också med tidslaget när bilden tas och läggs upp på Instagram. Mm. 02:08 och den fångade den här bilden, tyckte jag, fångade fan vad du tyckte om, fan vad du ville leva exakt det här. Den här bilden fångade exakt ögonblicket så som du vill att ditt liv allt ska vara, tror jag. Rätta mig om jag har fel. Det står 02:08. Ni är på någon bar, det är en av dina bästa vänner där. Harald, han ser vild ut. Han kastar sitt lejonlika hår, sin man bakåt i någon slags eufori. Ja. Och så står det en tjej och håller i något glas där med någon alkohol. Och hon ser ungdomlig ut. Det gillar också att hon ser liksom ung och pigg ut. Och bakom henne där så ser det någon okänd spanjor som bara ler och visar sina spanska tänder. Det där är exakt där vill du alltid vara, tror jag.
Ja, då är jag lycklig. Och det är också en DJ i bakgrunden som har en sån här jag blev ganska inspirerad. Han var DJ och sen så ibland så bara tog han fram en gitarr som var kopplad till högtalarsystemet och spelade en låt live. Och så hade han också en sån här, inte maracas, vad fan heter det som han slår? Tamburin.
Nog om maracas i den här podden.
Tamburin menade jag. Fan, jag har blivit...
Ja, skönt. Men jag tyckte det var bara en fantastisk bild och den fångade verkligen det. Och jag har ju... Jag tänkte att jag kunde lägga ut en bild när jag är som lyckligast. Vi kan lägga upp det på att Daily Messiah. Jag ser bilden framför mig nu. Det är otroligt verkligen talande. Det är verkligen kontrasten också där. Det är det som jag tror folk tycker är kul. Just med dig och mig, kanske John Piff och Puff sådär. Att det är verkligen kontrasten. Vi lägger ut den på Daily Messiah. Vi lägger ut din bild där från barn i Madrid. Och så tar vi min bild. Jag ska inte säga vad det är, men jag ser den nu. Det är verkligen där jag är som lyckligast. Och sen där du... Så kan folk... Skratta åt kontrasten, jag tror att det är viktigt.
Ja, spännande. Jag undrar vad det är du tänker. Är det Tassos eller vad?
Ja, så bra bild. Men verkligen exakt där jag är som och sådär du.
Ja, spännande.
Torsdag, jag befinner mig i Malmö. Det är verkligen en internationell podd nu. Det är jag då är nere i Skåne och Madrid och så Stockholm. Det är all over the place.
Ja, jag är ju Huddinge. Det är så exotiskt. Verkligen.
Jag minns hur roligt jag tyckte det var att resa runt i Sverige när jag började som komiker. Men nu har jag ju då i april gått in på mitt 13:e år. Och jag tror ingen... Alltså jag är så... Jag tror att min hjärna har anpassat på något konstigt sätt. För nu när jag tyckte om att åka tåg och sånt där förut också. Men när jag åkte tåg ner då till Skåne igår. Fy fan vad jag vantrivdes. Jag sitter liksom och är arg. Jag känner mig iakttagen, jag är paranoid. Min hjärna kan inte ens... Jag kan inte koppla av alls. Alltså förut kunde jag sitta och jobba och sådär. Nu sitter jag bara med en intensiv huvudvärk. Och sen kommer man fram till något hotell och så packar... Fan vad trött. Jag önskar att de kunde bara zooma mig direkt till... De här olika giggen.
Varför flyger du inte då?
Ja, fast flyger är ännu krångligare.
Ja.
Då är det ju ännu mer av det här jävla mäcket.
Varför känner du dig förföljd för?
Nej, men det är ju alltid någon som sitter och sneglar på en sådär. Och jag kan inte föreställa mig hur det är om man skulle vara så att säga, ännu mer känd. Men det, jag tycker att det är... Jag känner mig väldigt obekväm med det. Det är därför jag alltid har sådana här... Jag gillar ju att dra upp huvor och sånt där. Och solglasögon. Och jag tycker ju... Jag beter mig ibland som Rihanna, fast jag är snarare på Jakob Ökvist nivå. Men,
men kan det vara att du sitter med solglasögon inne på tåget som gör att folk sneglar på dig?
Ja, det är lite märkligt.
Nej, det är det verkligen inte. Det är jag, det är Liam och det är många sådana stora celebriteter. Såg ni inte honom i Mello? Han bara, det är ju fascinerande. Jag är ju då nere i Skåne för gig. Igår var jag i Malmö. Jag uppträdde Malmö och ikväll ska jag föra mig till Lund, mejeriet. Där det är en trevlig scen 20.00. Men när man går då i Malmö så ser man reklam både för Let's Dance som har premiär då på fredag. Så ser man reklam för Masked Singer som har premiär 25 mars. Och det finns ju någonting spännande just med TV4s program, att de fortsätter in absurdum. Det känns som att det är det sista som kommer kopplas ut om bomben skulle komma någon gång till Sverige. Så det känns som att TV4 kommer fortsätta och premiera alla sina de här formaten. Mm. Fångarna på fortet och allting. Det känns som att det är fan det sista vi har i Sverige är att det upphör.
Mm. Och det sämsta vi har.
Nej, jag tycker att det kan vara kul ibland, men det är bara fascinerande att jag tror att ingenting rubbar det. SVT måste ju liksom ändra sin tablå och så vidare. TV4 ändrar väl ta mig fan aldrig sin tablå. Alltså den bara matas på. Det känns som att alla på TV4 kan ha dött och så bara fortsätter programmen att komma ut ändå.
Ja, verkligen.
Det som är intressant tycker jag med TV4 är att alla bara spelar med i det här. Alltså media spelar bara med i... När de då presenterar nya Let's Dance-deltagare så blir det då bara... Det blir ett event liksom på alla kvällstidningar. Det är ingen som ifrågasätter det, utan nu har vi bara tagit det för givet att det är så det ska vara. Aftonbladet har tagit det väldigt långt nu med Masked Singer som är några veckor bort. De har då, jag vet inte om ni har sett det här, på sin Nöjesbladets hemsida så skriver de då: listan uppdateras när nya masker presenteras. Alltså de... Alltså som att...
En direkt rapportering.
Ja, men det säger ju heller ingenting. Det är en sak om en artist är klar för Let's Dance, men här är det så här: breaking news, Lokatten ska vara med i årets Masked Singer.
Ja.
Lokatten joinar Fru Kanin och Sagoträdet. What? Det trodde jag inte. Hur fick de tag i Lokatten? Och listan uppdateras när nya masker presenteras. Det är ju inte riktigt maskerna i sig som är grejen här. Det är väl snarare de bakom maskerna. Men det gräver de ju inte, utan de accepterar bara TV4s breaking news. Nu blev mjukglassen klar här häromdagen. Ja. Mjukglassen ska vara med i år.
När vi gjorde radio förut på Energy, då sa ju cheferna: glöm inte lägereldarna. Kommer ni ihåg det?
Ja.
De sa det till mig. Ja. Att lägereldarna var ju typ så här Idol och Masked Singer. Sånt som då så alla har en relation till och alla verkar titta på. Mm. Att det ska man prata om, så det är något slags ekosystem det där.
Ja, jag tänkte prata lite mer om just det där i dagens minut. Messias minut. På fredag är det då dags. Let's Dance är tillbaka. Och nu gör jag då det som jag precis kritiserade hela media Sverige för. Jag kommer då att spela med i TV4s lilla lustiga spel. Jag ska då gå igenom vilka som är med i år, och jag ska göra det då enligt den mall som TV4 har satt upp, för att det är alltid samma mall. De har då olika karaktärer som alltid måste vara med. De bara byter ut kändisarna, men liksom själva mallen är alltid densamma. Vi kan ta ett exempel då, till exempel årets folkkär idrottsperson. Det måste alltid vara med en sån.
Ja, just det.
Tidigare år Anja Persson, Frank Andersson, Ingmar Stenmark, Magdalena Forsberg. I år Aron Andersson, äventyrare. Han är ju paralympiker, så det är lite nytt där, men det är ändå, det är den här, vad ska man säga, ja, en folkkär idrottsperson som folk kan brinna för och tänka wow, att han kan göra allt det där och också dra en rumba. Mm. Sen har vi årets känd från nätet, en film för webben. Någon som TV4 vill ha med för att få in kidsen. Tidigare år har det varit Blondinbella, Kinsa, Margot Dietz, Keio. Och i år så har de då fått in Filip Dickman, som jag tror ligger på samma agentur som jag gör. En agentur som i början bara jobbade då med renodlade ståuppare. Men numera, ja, det är kul. Och han är väl mest känd egentligen för att du en gång i podcasten Freak Show kallade honom Filip Dickman. Jag vet inte om du trodde att han hette Dickman, men det gör han inte.
Ja, men det var någon, jag får skylla ifrån mig, för det var någon annan som uttalade hans namn Dickman, så jag trodde att han hette Dickman. Och jag måste säga att Dickman låter bättre än Dickman.
Ja, det skulle man ju ta i sådana fall, om man är så nära. Men vad gör han då, alltså, förutom att han är känd på internet? Vad är han känd för?
Nej, men han är stor på sociala medier. Gud vad jag låter gammal. Men skitsamma, han är jurist också, tror jag. Okay. Så att han är väl begåvad på många sätt. Han är med i alla fall. Sen har vi året vi hoppas att det inleds en relation med någon dansare tidigare år. Samir Badran, Alexander Rybak, Robin Bengtsson, Filip Lamprecht. Alla de har ju varit, ja det har varit lite spännande sådär med deras dansare i år då. Erik Sade som dansar med Katja. Det kan ju bli lite spännande.
Oj då, du tänker att det är en förlovning på gång där. En bruten förlovning.
Jag har ingen aning. Men jag vet ju att vad TV4 hoppas på.
Ja, ja.
Det var ju det som hände med Filip Lamprecht förra året. Jag vet ju inte liksom vad som pågick bakom scenerna, men efter programmet så var ju då han och Peg no more.
Åh nej, stackars Hannalicious.
Jag tror inte det är Hannalicious. Det är, vem är det han ihop med?
Hannalicious?
Ja, en annan sån influencer.
Ja. Ja, men är det inte Hanna Schoenberg eller vad hon heter? Hanna Schoenberg?
Jo, så heter hon. Japp, där har vi henne. Och ni är kompis med Dickman i Schoenberg. Och sen har vi årets... sen har vi årets... Vi måste få ut vår TV4-profil till folket så vi kan sätta henne i alla primetime-program sen tidigare år. Aja Snickan, Anna Brolin, Nicky Amini. I år, Dr. Mona, som i och för sig fulspelar lite, gör ju lite via play och sånt där också, men hon är ju med i Nyhetsmorgon och har haft program på TV4. Så Dr. Mona tror jag kommer satsas hårt på av TV4. Sen en liten twist här, det är ju alltid med en äldre man som inte kan dansa, men tack vare det stöttas av publiken och går mycket längre än han egentligen förtjänar. Mm. Det har varit Lasse Brandeby, Thomas Ravelli, Peppe Eng, Claes Malmberg. I år har de då twistat till det. Det är ingen man. De har fräschat upp. Det är då en kvinna istället. Eller inte bara en kvinna, utan det är två då som ska fylla den här rollen, tror jag. Både Marie Mandelman och Mia Parnevik, tror jag, kommer gå längre än vad deras dansförmågor egentligen tillåter.
Mm. Var det den kategorin du var med i?
Nej, jag var med i nästa kategori. Årets något äldre gentleman som får medelålders kvinnor i Borås och kåta upp sig. Den var jag med.
Nej.
Jo då, tidigare år. Arja Snickan, Marcus Schenkenberg, Mendes, Martin Melin. I år, trollkaren Henrik Fexeus.
Va?
Okay. Om de inte blir våta på naturligt sätt så kan han göra det med tankekraft.
Vet du vad, jag betvivlar inte det. Jag kan se det på honom.
Obehagligt.
Ja, men ja. Riktigt farlig jävel.
Ja, det kan man tycka. Jag vet inte hur sånt där funkar, men jag tittar inte in i hans ögon för länge bara.
Det är som en sån där kobra som man kan bli förtrollad av.
Kobran
som i Djungelboken. Och sen förra året så hade de med en kategori som inte är med i år. Och jag ska prata mer om just den kategorin, för det var ett speciellt år förra året. Kategorin då, årets något för kristen Jesusfigur som sjunger superbra och kan tänkas tappa det totalt i avsnitt 8 när hon röstas ut precis innan finalen och börjar skrika om röstfusk. Det var ju Carola Häggqvist som var med förra året.
Ja
just det.
Ingen har tagit hennes plats i år, så vitt jag vet. Men jag tänkte prata lite mer om Carolas Let's Dance-äventyr i morgondagens Messias minut. För det var faktiskt en... Ja, det fick ju en dramatisk upplösning. Jag vet inte om ni minns det, men jag ska gå igenom allt det där i morgon. Så det är en liten cliffhanger för imorgon. Men ja, kolla på TV4, kolla på Lägerelden. Let's Dance drar igång på fredag.
Jag tillbringar ju väldigt mycket tid hemma nu i min soffa med bebis. Och jag liksom blir ju lite trött på all kicksrapportering. Så jag försöker att titta på hjärndöd tv just nu. Så att jag har fastnat för rätt mycket nya reality-serier. Och en av dem, jag vet inte om ni har hört talas om den här, men den heter Byron Bay. Och hade premiär för snart en vecka sedan på Netflix. Alltså det är ju liksom wordplay på Byron Bay. För Byron Bay är ju ett ställe i Australien som ligger 2 timmar söder om Brisbane, kan man säga. Och de har en fyr och det är en väldigt känd plats som drar till sig mycket kändisar. Alltså den är lite hippiestad. När jag bodde i Australien så var jag väldigt ofta där. Och den är speciell. Alltså det är mycket... Mycket droger, alltså sådana här recreational drugs typ. Den attraherar surfare. Det ska vara väldigt autentiskt och äkta. Men i sin jakt på det här så tycker man liksom att de här australiensarna, de blir liksom nästan lite för fåniga. Och det här har man då försökt att fånga upp i den här reality-serien då, som heter Byron Bay. Jag tänker att vi ska lyssna lite snabbt på trailern bara, så ska ni få höra.
She's about to get interested.
The girls haven't given her a chance.
I feel like I'm in high school again.
You gotta stop causing beef between two guys.
This is not what Byron is about.
You are seriously insecure.
I'm feeling out of place.
Do you have a problem with me?
What do you mean I'm a fucking joke? This is a fucking joke.
this, guys, but I felt like an outsider so many times in my life, and I've just had enough of it.
Everyone needs to let some of this emotion out.
Are you meant to drink while you sound ill?
Welcome.
There's so much great that we can do in the world.
You have no idea what you guys have done for me.
Ja, alltså det är en hjärndöd reality-serie, men jag tycker att de flesta reality-serierna är ju hjärndöda. Det ligger ju i reality-seriens koncept, kan man säga. Och det är nästan inte, det är inte det som är problemet med den här serien. Det är 8 avsnitt. Man tuggar sig igenom dem ganska snabbt, för att det finns ändå lite spänning. I de här 8 avsnitten så är det några intriger, och de avhandlar bland annat då om en tjej som kommer från Gold Coast, om hon är fake eller inte, om hon är autentisk. Det är väldigt mycket drama kring det här. Det finns en influencer med 1,2 miljoner följare, och de vet inte om han har köpt sina följare och sådär. Det är spännande liksom. Blandet med då att de gör olika typer av såna här klangmeditation, och det är eldspel och det är naturporr och så. Men det som jag tycker är mest intressant med den här är backlashen som har varit. Och då lät det lite så här.
Now a new reality show coming to Netflix is copping serious backlash from a small Australian community. Byron Bays is set in the town it's named after, following the dramatic lives of social media influencers.
But the community is furious, saying it's a complete misrepresentation of Byron Bay, and now they are trying to shut it down.
Ja, alltså jag har kollat lite på de här demonstrationerna som har dykt upp, och då är det så att folk som bor i Byron Bay, som är liksom äkta Byron Bay-invånare, de har gått ut på vägarna och demonstrerat. Så de har samlats och demonstrerat mot den här reality-serien och vill att Netflix ska plocka bort den. För de tycker då att den inte representerar det riktiga Byron Bay. Och det var också en sån manifestation där typ ett 100-tal surfare surfade ut och bildade liksom en stor ring ut i vattnet som var liksom genomkryssad, för att bara så här, protestera mot Netflix, och att det här är... Ja, men
det låter som en väldigt australiensisk protest.
Verkligen. Alltså
att man tar surfbrädan
ute i vattnet och protesterar. Alltså det är som den lastbilskonvojen i Kanada, fast i Australien.
Verkligen, det är the Aussie way att göra det på. Men det är också det som blir något så konstigt, för de protesterar emot att den här serien är ytlig och att den liksom visar ett ytligt Byron Bay som inte finns. Och ändå så gör de en jätteytlig manifestation. Och man tänker ju...
Du menar att de blir anklagade för att vara ytliga, och så är det då 40 killar som heter Chad som hoppar upp på sina surfbrädor. Ska vi? Ja.
Och alla är jättesolbrända och har supersnygga kroppar, och de ligger där ute i vattnet och ser så skitsur ut. Och bara så här, nej, no to the Netflix series. Och så tänker man också så här, när världen ser ut som den gör, och vi har miljöproblem och vi har kanske ett stundande tredje världskrig. Är det verkligen en Netflix reality-serie som liksom kretsar kring 10 stycken spån? Är det det man ska lägga sin tid och energi på? Alltså, finns det inget annat de kan protestera mot? Det är min fråga till australiensiska ambassaden. What the fuck, guys? Alltså, gör något vettigt om ni ska göra någonting. Protestera inte mot en hjärndöd reality-serie. De gör bara det som liksom de får betalt för att göra. Så ja, men ni kan se serien. Den finns på Netflix som sagt. Den är rätt kul, och så kan ni kika in på den här protesten också. Det finns lite i sociala medier om den.
Jag tycker protesten låter roligare än serien, om jag ska vara ärlig.
Ja, men faktiskt.
Torsdag förra veckan så gjorde vi en liten, det var ganska spännande, det var en, vad var det du kallade det nu igen, John?
En watch-along.
Vad sa du att det heter?
En watch-along,
ja, det var kul. Idag kanske det inte blir en watch-along, men det är i alla fall dags för det här.
Krimmorgon.
Just det, varje torsdag så tittar du närmare på ett krimfall i det förflutna, och ja, så även denna morgon.
Jag tänkte prata om Flight MH370.
Mm-hmm.
Har ni hört talas om den?
Jag är dålig på flightnummer. Var det den som försvann mellan på väg till Peking 2009? Nej.
Det stämmer bra. 2014, mer bestämt. Den har väl varit liksom lite aktuell från och till sedan 2014. Men nu Under de senaste veckorna så har det dykt upp lite nya artiklar om att ja, det är någon forskargrupp som hävdar att de vet var det här planet befinner sig nu. Det är väl många som har hävdat det genom åren och de har aldrig hittat det här försvunna planet. Så att, ja, vi får se om de drar igång nya sökningar. Men jag tänkte ta den här historien från början. Flight MH370 skulle flyga från Kuala Lumpur i Malaysia till Peking i Kina, precis som du sa, Messiah, den 8 mars 2014. Efter ungefär en timme uppe i luften klockan 20:01 på morgonen så försvinner de plötsligt från radarn. Man gör flera försök att nå planet men inget lyckas. Och det här är den sista ljudupptagningen från planet när det lämnar malaysiskt luftrum. Vi kan väl lyssna på det bara lite kort. Lite svårt att höra kanske, men de säger alltså, kaptenen säger good night Malaysia. Det är lite intressant för det är också namnet på en av kungens favoritstripklubbar också.
Good night Malaysia.
Men det finns inga samband eller?
Nej, jag tror inte det. Det råkar bara vara så. Efter att kaptenen har sagt good night Malaysia så stängs transpondern på flyget av och planet försvinner helt från radarn. Ombord finns totalt 227 passagerare och 12 besättningsmän. Och vad som har hänt med det här planet blir ju direkt ett mysterium då, för man börjar göra sökningar i Sydkinesiska havet men hittar ingenting. Ett mindre flygfält samtidigt i Malaysia har plockat upp signaler från ett stort passagerarplan under natten, vilket skulle visa på att planet har gjort då en U-sväng och helt vänt om från sin planerade rutt. Men några veckor efter misslyckade sökanden så upptäcker ett brittiskt företag hur det gick att spåra flight MH370 genom att jämföra signalernas frekvens med de frekvenser som i vanliga fall kommer från sådana här plan. Kunde man då skapa en bild av hur flygplanet har rört sig i förhållande till företagets satellit. Alltså trots att transponden var av. Jag förstår inte riktigt hur det här funkar. Alltså att förklara det här för mig är som att försöka förklara för Glenn Hussein hur marknadsekonomi fungerar. Det är lite krångligt. Men de har kunnat följa, det här brittiska företaget har kunnat följa det här planet efter att transpondern stängts av. Och då upptäcker man att planet har flugit i mer än 5 timmar efter att det försvann från radarn. Och kanske då mest intressant av allt, det har gjort flera svängningar. Och att det har försvunnit från radarn strax utanför Australiens västra kust. Kanske utanför Byron Bay. Och, där, och det är långt ifrån där man tappade kontakten med det såklart. Och det finns ju väldigt många frågetecken kring det här försvinnandet. Alltså nästan lika många som kring varför TV4 fortsätter att göra nya säsonger av alla de här jävla Masked Singer. Men nu tänkte jag berätta vad som hände med flight MH370. Är du intresserad av det?
Jag tycker det är så spännande det där.
Det.
Ja, jag tycker det är så spännande det när du kan liksom bara pinpointa ner det. För man tänker att många experter, flygexperter och så vidare har ju antagligen forskat på det här många år och är fortfarande lite osäkra. Men jag tycker om det där när du tar tag i situationen och bara tar den i kragen och säger så här ligger det till. Mm.
Ja, jag tänker nu berätta vad som hände med flighten och framförallt kanske varför det hör hemma här i krimmorgon om någon nu undrar det. För det var nämligen ett brott. I slut. Tack för morgonen här. Jag hörs imorgon.
Jag tror du löste det.
Det var ett brott. Även så här. Ungefär ett år efter planet försvann i juli 2015 så hittades i landflutna vrakdelar på ön Reunion som konstaterades troligen härrörde från det här planet då. Och 2018 så upphörde sökandet efter det försvunna flygplanet. Sökandet beräknas ha kostat nästan 2 miljarder kronor. Så vad i helvete hände egentligen? Var tog planet vägen? Det kan ju inte bara försvinna. Det är det här jag tänkte avslöja nu. Alltså teorierna har ju varit många. Var det en kapning? Var det en olycka? Var det en terrorattack? Var det något avsikt från någon av piloterna? Jag har läst och sett det mesta om detta och jag har landat i, och det är ingen Göteborgsvits, utan jag har landat i denna slutsats. Jag tror att det var planets pilot, Zaharie Ahmad Shah, som medvetet kraschade planet på det här sättet. Man har utrett honom som eventuellt skyldig till detta, men aldrig kommit fram till något konkret. Han hade gjort en liknande flygning på sin flygsimulator som han hade hemma. Och det fanns rykten om att han hade haft ett olyckligt äktenskap, att han kanske var deprimerad och sånt där. Men inget som tydligt pekade på att han skulle kunna gjort något så här.
Det är ju, ska jag vara väldigt tydlig med, att man kan ju ha problem med äktenskapet och vara lite deprimerad utan att för den delen köra plan ner i havet.
Ja, alltså det finns ju ingen rak linje mellan det, tänker jag.
Nej, jag vill inte att han ska dra ner alla oss i skiten. Det är det.
alla olyckliga äktenskap. Nej, men jag har ändå landat i att det var han som ligger bakom det här. För det är någonting väldigt specifikt som får mig att luta åt det. Och det är svängen. Svängen med stort S.
Svängen?
Svängen med stort S. För efter att planet har gjort sin första U-sväng och flugit tillbaka över Malaysia så sker en ny sväng norrut. Och det är precis vid en ö utanför Malaysias kust som heter Penang. Penang var platsen där den här piloten, kaptenen, föddes och växte upp. Det var en skarp sväng har man kunnat se på radarn som får planet att luta kraftigt. Så jag tror att piloten svänger planet ovanför den här ön för att ta en sista titt på ön där han föddes och växte upp och kanske var lycklig. En sista titt innan han låser ute andra piloten ur cockpit, minskar trycket i kabinen så att passagerarna blir medvetslösa och styr färden ut mot den nästintill oändliga Indiska oceanen för att aldrig mer hittas.
Fy fan vad äckligt.
Så tror jag gick till.
Ja, usch.
Jag kommer ihåg det där när det rapporterades om då att just när man hittade den där rutten på hans egen flygsimulator så börjar man ju tänka att det är mycket möjligt att det var så det gick till. Det, varför skulle han annars ha gjort
Nej, det man ska säga är att han har gjort ganska många rutter på den där flygsimulatorn. Det ligger ju också lite grann i flygsimulatorns natur att man gör vissa rutter. Men ja, visst, det är lite märkligt att just den rutten fanns, ja. Men det är liksom, polisen har ju aldrig riktigt gått ut med att han är huvudmisstänkt i det här, utan det är ju ingen, det här är olöst, och man har ju faktiskt inte hittat, man har ju bara hittat små delar av planet men inte var flygplanet ligger någonstans.
Vad är det med män att alltid när de vill dö så ska de ta med sig en massa andra i liksom in i döden? Det är ju bara män som håller på så här. Kvinnor störtar ju inte ett plan när de vill ta livet av sig. Alltså, kvinnor går ju inte ner i en källare och skjuter ihjäl 100 andra människor.
Nej, men de har mycket annat fuffens för sig å andra sidan.
Ja, verkligen. Kvinnor kan ju förpesta livet för jättemånga under livstiden istället.
Ja, och jag menar, om det nu var så att han hade ett olyckligt äktenskap så kan ju det varit frugans fel. Liksom.
Ja, det vet alltså du menar att kvinnor indirekt är...
Nej, det där är ingen del av utredningen.
Indirekt är skyldighet i mångt fler liv än vad vi ens liksom kan ana. Man bara börjar skrapa lite på ytan så är det kvinnornas fel.
Ja, det var du som kom fram till det, Clara.
Okej, ja men absolut.
Ja, med den slutsatsen får vi stänga butiken idag, Clara Doktor, och avsluta med att säga att det är egentligen se bakom de manliga mördarna, bakom varje man med pistol. Står det en kvinna och tjatar. Det var dina ord, Clara Doktorow. På dina ord. Vi hörs... Vi hörs imorgon. Då är det fredag, hörrni. Jag har bokat en jävla spännande musikgäst imorgon, kan jag säga. Han kommer att avsluta hela programmet, så att, wow. Missa inte det. Ta hand om er. Hälsa dem på Tappas Bar nu, John, så hörs vi imorgon.
Adios.
Hej, hej.
Hej, hej. Adios.
Podplay, en del av Power.